I vårt första möte i den här serien så etablerade vi att det fanns inte bara en helig bok enligt islam, utan det fanns fyra stycken heliga böcker. Vi såg att det var Koranen, att det var Taurat, alltså Toran, det var psalmerna och det var evangeliet, eller Injil som det kallas på arabiska. Och det här innefattar alltså de kristna och de judiska heliga böckerna, heliga skrifterna. Vi såg att Koranen inte bara sa att Allah eller Gud hade inspirerat dessa böcker, men vi såg till och med att Koranen säger att de som är muslimer, om de inte tror på det och inte läser dessa skrifter, så har de drivit synden till sin yttersta gräns. Det är alltså mycket en allvarlig sak att inte ta tid även för de andra heliga böckerna. Så det etablerade vi för det första. Vi såg också att gamla och nya testamentet hade inte förändrats sedan Mohammeds tid. Vilket betyder att den bibel som vi har idag är den som Koranen rekommenderade sina läsare att följa. Igår så tittade vi på frågan, är Allah och Javé samma Gud? Vi såg att ordet Allah är det arabiska ordet för Gud helt enkelt. Och det härstammar ifrån Elohim. Vi såg att den arabiska bibeln använder ordet Allah. Och i den bemärkelsen, det är inte något eget namn Allah, att det är någon annan Gud i den bemärkelsen. Vi ställde oss frågan, har islam och kristendomen samma Gud? Och vi såg att svaret var ja. De tror på den enda allsmäktige skaparen, men de har vissa olika uppfattningar om hur den guden är. Vi såg att Koranen sa att vår Gud och er Gud är en och samma Gud och vi underkastar oss hans vilja. Så både Koranen och även vi tittade på skriften och vad den sa om de här sakerna, så såg vi att det tycktes likna, att det är mycket som är likt, men det finns en del olikheter också. Idag så ska vi titta på adventväckelsen och Jesu återkomst. Det saliga hoppet som Bibeln lyfter fram och som också muslimer ser fram emot är att Jesus ska komma tillbaka. Han lovade i Johannes evangeliet, om ni har era biblar så får ni kan ni gärna slå upp dit. Johannes kapitel 14. Och vers 1-3. Det står, låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. 2000 år i princip har gått sedan Jesus gav det här löftet. Och både kristna och andra grupper har sett fram emot att den här händelsen ska äga rum. Hur kommer då Jesus tillbaka? Ja, vi läser ifrån Bibeln att Jesus kommer bokstavligen tillbaka. I Apostlagärningarna kapitel 1, vers 9-11 så läser vi om Kristi himmelfärd. Enligt både Koranen och Bibeln så togs Jesus upp till himlen. Och han skulle komma tillbaka. Och hur ska han komma tillbaka? Vers 9 så står det, när han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp. Och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sade, Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Jesus steg bokstavligen fysiskt upp på mål. Han kommer fysiskt bokstavligen att komma tillbaka på samma sätt. Nummer två, Jesus kommer synligt tillbaka. Uppenbarelseboken säger, se han kommer med molnen och hur många? Hjälp mig. Varje öga ska se honom. Det är inte bara vissa ögon som ska se Jesus när han kommer tillbaka, utan varje öga ska se honom. Jag studerade med en uppriktig man, ung man som tillhörde en annan inriktning. Och han sa att Jesus, när han kommer tillbaka, så är det bara de som har andlig insikt som kan se Jesus komma tillbaka. Men det stämmer inte enligt Bibeln. Matteus evangeliet 24, vers 27 och 30. Så står det, till liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så ska människosonens ankomst vara. Hur många av er har sett blixten? Okay, den blixten ser man till och med om man stänger ögonen, är det inte så? Så kommer det vara när Jesus kommer tillbaka. Men alla kommer att se det. Alla kommer att kunna se det på himlen. Då ska människosonens tecken synas på himlen. Och jordens hur många? Jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Enligt Bibeln är Jesu återkomst det saliga hoppet. Och jag hoppas att det finns personer här som längtar efter Jesu återkomst. Hur många av er längtar efter att Jesus ska komma tillbaka? Amen. Vet ni, om vi längtar efter det, kommer vi jämra oss och klaga. Åh nej, nu kommer Jesus tillbaka. Nej. Vi kommer glädja oss. Men vilka är de som kommer jämra sig? Ja, det är de som inte är redo, eller hur? De som inte tror. Även de ogudaktiga kommer att se Jesus komma tillbaka. Så det är inte bara vissa, utan alla ögon kommer att se Jesus. Nummer tre. Jesus kommer högljutt tillbaka. Alla kommer att se Jesus komma tillbaka, men alla kommer också att höra Jesus komma tillbaka. Matteus kapitel 24 och vers 31. Så står det, med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar. Och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himmelens ena ända till den andra. Så det är inte ett svagt basunljud, men ett starkt basunljud som ska höras. I första Thessalonikerbrevet så är det till och med så att de döda kommer att höra detta. När en befallning ljuder, står det, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. Det här är det hoppet som vi har som tror på Jesu återkomst. Döden är inte slutet. Det kommer en uppståndelse. Livets första själv kommer att träda fram. Han kommer att uppväcka de döda, precis som han gjorde när han var här på jorden. Och det här är det vi ser fram emot. Han kommer att samla alla som väntar på honom, föra dem med sig ut i rymden, till den plats som han har förberett. Och då ska vi alltid vara hos Herren. Vilket hopp, vilken glädje. Jesus kommer bokstavligt, han kommer synligt, han kommer högljutt. Och han kommer strålande, i strålande glans. Han kommer inte ensam. Matteus 25, vers 31 säger att när människosonen kommer i sin härlighet. Och hur många änglar? Och alla änglar med honom. Då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Inte bara en ängel, inte bara några änglar, utan alla änglar i hela himlen kommer att komma. Och tänk er, när en ängel kom till Jesus grav, så står det att en hel den här romerska vaktstyrkan som vaktade hans grav föll som döda ner inför härligheten från en ängel. En ängel i Gamla testamentet slog 185 000 assyrier på en natt. Änglarna är mäktiga. Änglarna är härliga. Men här kommer inte bara en ängel. Här kommer alla änglar i hela himlen. Det kommer vara en otrolig händelse. Ingen kommer att missa detta. Jesus kommer bokstavligt, synligt, högljutt och strålande. När kommer Jesus tillbaka? Även om tron på Jesu återkomst alltid har funnits i kristenheten, så har världen aldrig skådat en liknande väckelse omkring det här ämnet som i början på 1800-talet. Runt om i världen så började människor oberoende av varandra att förkunna att Jesus mycket snart skulle komma tillbaka. Budskapet om Jesu återkomst predikades av Josef Wolf i Afrika, Mellanöstern och Indien. Manuel Lacunza i Sydamerika, Edward Irving i England, Johann Bengel i Tyskland, Louis Gausen i Schweiz. Är det bara några av de ledande personerna som hade ett stort inflytande på både den gamla och den nya världen. Manuel Lacunza, han var en före detta jesuitpräst eller jesuit. Och han blev omvänd genom att läsa skrifterna och han började studera profetiorna. Hans böcker, han skrev en bok som fick ett enormt inflytande både i den katolska världen och i den protestantiska världen. Leroy Froome skriver så här: hans bok hade djup inverkan på både katoliker och protestanter. Och den var en av de ensamt största inflytandena som väckte mänskligheten till 1800-talets återupptäckt av profetiorna. Han förkastade den traditionella katolska eskatologin och visade att Jesus kommer att komma tillbaka före millenniet. Och han trodde att det skulle ske mycket snart. Hans böcker blev fördömda av Vatikanen och han dog faktiskt själv mystiskt i början på 1800-talet. Men hans böcker fortsatte att ha ett inflytande runt om och diskuterades vida omkring. I Sverige så tog adventväckelsen en speciell vändning. Det skedde den så kallade roparrörelsen, där människor började predika om att Jesus ska komma tillbaka mycket snart. Men det var förbjudet att predika om man inte tillhörde Svenska kyrkan eller statskyrkan. Och alla dessa predikanter blev förföljda, satta i fängelse. Men då gjorde Gud någonting speciellt. Han lade det här budskapet på barn som började predika. Faktum är, det här är en bild ifrån mitt hem där jag kommer ifrån. Där finns det en sten som kallas för roparstenen. Där olika personer predikade inför 3000 åhörare ibland. Det var en stor väckelse. David Karlsson skriver om roparrörelsen: de flesta roparna var barn och ungdomar. En del av dem i åldern 4-10 år. 4-10 år. Är det någon här som är mellan 4 och 10 år? Någon? De här personerna predikade. Samantha, hur gammal är du? 5 år? 5,5. Wow. Tänk er, en person som Samantha som börjar predika. Det var det som hände. Det här var inte någon vanlig händelse. Det här var någonting övernaturligt som skedde. Faktum är att de var bara vanliga barn och lekte. Och sen plötsligt så ändrades deras röst. De började att ropa. Och det var därför de kallades för ropare. De fick en kraftig stämma. Och de ropade ut att stunden för Guds dom har kommit. Och förbered er för att möta Jesus. Även om man alltså kan finna, skriver David Karlsson, att barn vid olika tillfällen uppträtt i vårt land och predikat, kan dock inte vår historia uppvisa något liknande det som skedde under åren 1840-1845. Dessa år markerades tydligt utav den här roparrörelsen. Vad var det för budskap de predikade? Nu framträdde roparna, står det i Helgelseförbundets missionsverksamhet. Deras samveten ropade med åskans stämma till dem själva och så ropade de ut sitt hjärtas och samvetes djup till andra. Och vad var det som ropade? Bättra er! Guds dom stundar. Det var ett bättringsrop som gick genom märg och ben. Det var något som beredde väg för Herren. De varnade människor om att omvända sig och förbereda sig på Jesus återkomst. Var som helst och när som helst kunde den helige andes smörjelse flöda över dem. Och då sprang de upp var de kunde, från bord och stolar och rör och stenmurar. Skakande och profeterande om onda tider för syndens skull samt den yttersta domen. Myndigheterna försökte hindra det här på olika sätt. Och ett sätt som de gjorde det på var att de kallade det för en sjukdom. Okej, om vuxna personer predikade om Jesu återkomst, då var det ett brott. Men om barn började göra det, ja då måste det handla om en smittsam nervsjukdom, pratar man om. Predikosjukan. Och man kan läsa om den i Riksarkivet. Den småländska predikosjukan härjade under åren 1841-1843, men avstannade sedan lyckligtvis genom kraftiga åtgärder från polisen samt användandet av läkemedel. Och ni ser på bilden här vilken typ av läkemedel det handlade om. Det var kallduschar, det var olika blodiglar som man satte på dem. Man fick äta spansk fluga. Och man kan ju förstå att vissa av de här barnen slutade att predika efter att ha blivit utsatt för sådan tortyr. I USA så fick adventväckelsen störst inflytande. Före detta deist, alltså någon som inte trodde att Gud inverkade. Han kanske hade startat det någon gång, men han verkar inte i våra liv. Det är i princip en ateist. En före detta deist vid namn William Miller började att studera Bibeln. Och han blev omvänd, han blev baptist. Och han tänkte att han ville undersöka alla de här frågorna som han hade. Han hade hört att Bibeln motsäger sig själv. Och det var det han hade trott också. Så han sa, jag ska verkligen undersöka det här. Jag ska börja och läsa Bibeln från början till slut. Och om det är jag ska inte fortsätta läsa om det är en text jag inte förstår. Så fort det är någonting jag inte förstår så ska jag studera det. Jag ska jämföra med andra texter. Ända tills jag förstår den här texten. Sen kan jag gå vidare. Och William Miller började göra det här och till sin förvåning så märkte han att Bibeln gick att förstå. Och inte bara Bibeln men också Bibelns profetior. Det här var ganska nytt. Till slut så kom han fram till en text i Daniel kapitel 8 vers 14 där det står så här. 2300 kvällar och morgnar, sedan ska helgedomen renas och återställas. Vad i all sin dar är det här för något? Ja. Om man läser i Daniel 8 så ser man att de här 2300 kvällarna och morgnarna, de skulle sträcka sig in i ändens tid. Daniel 8, vers 17. Det står om ängeln Gabriel som ska uttyda synen för honom. Då kom han nära platsen där jag stod, men jag blev förskräckt när han kom. Jag föll ner på mitt ansikte. Han sa det till mig: du människobarn, du bör förstå att synen syftar på ändens tid. Vers 19. Sedan sa han: jag ska låta dig veta vad som sker vid slutet av vreden, för detta syftar på ändens tid. Två gånger. Ändens tid, det syftar på ändens tid. Vers 26, tredje gången. Synen om kvällar och morgnar som här har förkunnats är sann. Men du ska gömma synen, för den syftar på en avlägsen framtid. 2300 kvällar och morgnar kan ju omöjligt sträcka sig från Daniels tid ända in i ändens tid. Det här måste handla om någonting annat. Och Daniel förstod, och även William Miller när han studerade det här, han förstod att en dag i Bibelns profetior motsvarar ett år. Du kan se det själv i Hesekiel kapitel 4 vers 6 till exempel. Hesekiel 4 och 6. Men en dag motsvarar ett år i profetiorna. Och om man istället tog 2300 år från Daniels tid, ja, då hamnar man nära någonstans i ändens tid. Så William Miller upptäckte startdatumet för den här tidsperioden, 457 före Kristus. Och han gick 2300 år in i framtiden, så hamnar man på år 1844. Och då stod det vad då? Enligt Daniel 8:14, sedan skall helgedomen renas och återställas. Jaha. Vad är helgedomen? Och vad betyder att den ska renas? Ja, den allmänna uppfattningen på Millers tid var att jorden var helgedomen. Man trodde att jorden var Guds helgedom. Och att den skulle renas, det måste betyda att Jesus kommer tillbaka och renar jorden med eld. Och det var tolkningen. Alltså, Jesus skulle komma tillbaka år 1844 enligt Daniel 8:14. Det var det som William Miller kom till den slutsatsen. Och det här kom han fram till, och det förvånade honom. När han tittade tillbaka på de olika tecknena som Jesus hade sagt skulle föregå sin återkomst, så såg han att allt det här hade också hänt. Står om att himmelens stjärnor ska falla och solen ska bli svart och så vidare. Och William Miller skriver så här: år 1818, efter mina två års studium av skriften, kom jag till den allvarliga slutsatsen att om ungefär 25 år kommer allt som gäller vår nuvarande existens att avslutas. Han blev glad över det här, för han såg fram emot att Jesus skulle komma tillbaka. Men sen säger han att jag fortsatte att studera skriften och blev mer och mer övertygad om att jag hade en personlig plikt att utföra i detta avseende. När jag utförde mina sysslor ringde det ständigt i mina öron: gå och berätta det för världen. Och gå och berätta det för världen. William Miller kände en plikt av att göra det, och han stod emot det under en lång tid. Men till slut så övertygade Gud honom genom vissa olika händelser. Och han började att predika det här. Och två år efter att han började predika så inträffade det sista tecknet som Jesus pratade om. 1833 så föll stjärnorna från himlen. Hela himlen över hela Förenta staterna var under timmar ett enda flammande tumult. Inte något himmelskt fenomen som har visat sig i detta land sedan det först blev bebyggt har betraktats med så stor fruktan av en klass i samhället och med så stor förundran av en klass i samhället och med så stor fruktan och oro av en annan. Regndroppar har aldrig fallit mycket tätare än stjärnskotten föll mot jorden. En otrolig händelse som slungade adventväckelsen in i världens rampljus. Tusentals predikanter förkunnade det här budskapet från alla olika samfund. Miljontals tidskrifter trycktes upp och spreds. Hundratusentals människor omvändes. Det hölls enorma tältmöten. Hela Amerika var eld och lågor över det här budskapet. Genom väckelsen hade metodistkyrkorna växt med 14 000 nya medlemmar och baptisterna med 45 000 hösten 1844. Så bara på hösten 1844 så döptes så här många nya personer som ett resultat av den här väckelsen. Det var en radikal rörelse. Men vad med den muslimska världen? Var de redo för Jesu återkomst? En av adventväckelsens främsta förkunnare, som var helt oberoende av William Miller, som inte hade haft någon kontakt direkt med William Miller alls. Han hette Josef Wolf. Josef Wolf var en tysk jude från början. Han föddes till en rabbinsk familj. Men han läste Jesaja 53 och han blev övertygad om att Jesus var Messias. Och han tog emot det budskapet. Han utbildade sig, läste arabiska och persiska. Och sedan så reste han ut under 19 års tid och han predikade som missionär i Mellanöstern, i Indien, i Afrika och olika delar utav världen. Han har kallats för världens missionär. Han talade inför sheikar, han talade inför de persiska kungarna och de indiska kungarna. Han talade inför drottningar, han talade inför till och med amerikanska presidenter. På sina resor så blev han såld som slav. Han blev dömd till döden 3 gånger. Han blev förföljd. Han var utsvulten. Han drabbades av alla slags sjukdomar. Men inget kunde stoppa honom. Och hans budskap som han predikade, inte bara för kristna, men han predikade för kristna, han predikade för muslimer, han predikade för hinduer. Och budskapet var enkelt. Han sa, jag förmanade dem att tro på Herren Jesus Kristus, på att Herren Jesus Kristus är Guds son. Att han dött för våra synder på korset. Att han uppstått igen och att han enligt min övertygelse kommer från att läsa Daniels boken. Kommer tillbaka år 1847. William Miller trodde att det var 1844. Och Josef Wolf baserat på precis samma profetia, hade hittat ett lite annorlunda startdatum, men vi ser att det fortfarande var på 1840-talet. Det här visar att de satt inte och konspirerade tillsammans, utan det här var helt oberoende personer som kom fram till en liknande slutsats. När Josef Wolf åkte runt och predikade det här så upptäckte han till sin förvåning att många muslimer redan väntade på att Jesus skulle komma tillbaka på 1840-talet. Han träffade på några araber i Jemen och han skriver i sin journal: araberna i Jemen har en bok som de kallar Sera, som talar om Kristi återkomst och hans regering i härlighet. De väntar att stora händelser ska inträffa år 1840. Mycket fascinerande. Så de väntade fort att Jesus skulle komma tillbaka. De väntade på att det skulle ske någon gång på 1840-talet. Sedan så skriver han vidare: i Jemen så tillbringade jag 6 dagar med rekabiterna. De dricker inte vin, planterar inte vingårdar, sår inte säd, bor i tält och minns Jonadab, Rekabs son. Jag fann i deras sällskap Israels barn av Dans stam, som tillsammans med Rekabs barn väntade på Messias snara ankomst på himmelens skyar. Så araberna Och även vissa av de här judarna då, eller Israels barn, väntade på att Messias skulle komma tillbaka på himmelens skyar. Det var en allmän uppfattning runt om i den muslimska världen. John Fry skriver så här. Han var rektor i England och teolog där. Och han säger så här: om de 2300 åren ska dateras från samma tid som de 70 veckorna, så slutar de också 1844, vilket var samma som William Miller kom fram till. Och sen lägger han till en mycket intressant detalj. Mohammedanerna, och det är alltså muslimerna, i olika delar av världen har sina förväntningar riktade mot samma år, 1844, som underligt nog råkar vara det 1260 året av deras tidräkning. Vad var det de väntade på det 1260 året utav deras tidräkning? Faktum är att Meir Hassan säger vad som låg till grund enligt den islamska eskatologin. Alla muslimer tror att Mahdi kommer att besöka jorden i framtiden. Det sägs att de har profetior som får dem att förvänta att det 1260 året enligt hijra-kalendern är tiden för hans ankomst. Låt mig sätta in lite grann i den islamska eskatologin. Det är så att enligt islam, så eller det finns ju olika grupper. Det finns ju shia-muslimer och det finns sunni-muslimer. Och shia-muslimerna speciellt då, de tror på den här på att Mahdi ska komma tillbaka. Och vem är Mahdi? Jo, det är så att de tror på att den som är ledaren för muslimerna, eller den sanna imamen, måste vara en som kommer ifrån Mohammed, från Mohammeds släkt. Och de anser att det fanns bara 12 imamer. Och den sista imamen, den 12:e imamen, var Mahdi. Och Mahdi försvann. Omkring 800-talet någon gång. Och många av dem tror att han ska komma tillbaka. Låt oss läsa vidare och se vad som händer här. De tror att Mahdi ska komma tillbaka. Han ska besöka jorden i framtiden. Och det sägs att de har profetior som får dem att förvänta att det 1260 året enligt hijra-kalendern, det är alltså den muslimska kalendern, är tiden för hans ankomst. Och det är den generella tron bland muslimer att imam Mahdi kommer tillsammans med vem då? Med Jesus Kristus vid sin andra ankomst. Som de bekänner och starkt tror ska rena världen från synd och ondska. Låter det bekant? Det var det som den här adventkristna trodde också. Att Jesus skulle komma tillbaka 1844 och rena jorden från synd. Här förklarar Abbas Amanat: i 12 shiitisk islam är Mahdi den 12:e och sista imamen i ledet. Och tros ha inträtt i en ockultationsfas. Det är alltså att han blir dold. År 206 enligt den islamska, 260 enligt den islamska kalendern som en månkalender. Och det, enligt vår tideräkning så är det 873 eller 874. Och därmed är osynlig för de troendes ögon. Så. Vid den här tiden han går in, han blir fördold för de troendes ögon. Och sen så står det: avgörande för den shiitiska apokalyptiska tron är att den dolde imamen, att den dolde imamens ankomst kommer att utlösa ett händelseförlopp som slutligen leder till jordens undergång och ändens tid. Trots att ingen specifik tid någonsin satts för hans ankomst, trodde man generellt att hans revolt skulle äga rum vid millennieskiftet efter hans ockultation. millennieskiftet, alltså 1000 år, 1000 månår efter att han försvann, så skulle han komma tillbaka. Om man räknar 1000 månår från den tiden, så hamnar man på 1844. Det var då som Mahdi skulle komma. Det var då som Jesus skulle komma tillbaka. Gordon Melton skriver så här: en messiansk iver hade tänt hela Persien över den förväntade ankomsten av den 12:e imamen, som ansågs ha försvunnit i det islamiska året 260 och som skulle förbli fördold under en period på 1000 månår. I det islamiska året 1260, alltså 1844, var alltså Persien laddat med vad forskare kallar eskatologisk spänning. Precis som i Amerika. När människor väntade att Jesus skulle komma tillbaka 1844, så var det också i den muslimska världen. Människor väntade, nu ska Jesus komma tillbaka. Fascinerande, eller hur? En av dessa rörelser var grundades av en person som hette, nu ska jag få namnet här rätt, Sheikh Ahmad Al-Asai. Han grundade något som kallades för sheikhismen. Det var en islamsk messiansk adventrörelse som fick namnet sheikhism, så att säga. Och den spreds vida omkring i Irak och Iran och fick efterföljare bland den lokala befolkningen, såväl som bland religiösa ledare, affärsmän och politiska ledare. Hans efterträdare, Said Kazim Rushdie, som ni ser här på bilden, han fortsatte att leda rörelsen tills han dog år 1844. Och strax innan sin död så hade han antytt att den utlovade Mahdi, följd av Jesus, skulle komma i samband med att han dog. Och förväntningarna om Jesu återkomst 1844 var alltså enorma. Titta här vad Abbas Amanas säger igen. Under Rushdie hade en liten men aktiv grupp shaikitiska seminarieelever i den shiitisk heliga staden Karbala i Irak predikat shaikism, främst i irakiska städer och landsbygder. I takt med att shaikismen gradvis utvecklades från en teologisk skola till en pro-messiansk rörelse med efterföljare bland lägre- och medelklassmullorna, medlemmar i stadsråden, handelsfamiljer, lokala ämbetsmän och några bondesamhällen, så började den ses som ett hot utav det högrankade mulla-etablissemanget. Vid slutet utav Rushdies tid så omhuldade shaikiterna fullständigt en förväntning på någon form av messiansk ankomst som de hoppades skulle rädda dem från trakasserierna och fördömelserna från deras motståndare. Så både inom kristendomen och inom islam så väntade man att Jesus skulle komma tillbaka 1844. Men året kom och gick och Jesus kom inte tillbaka. Det blev känt som den stora besvikelsen. Och vad hände? Ja, många gav upp tron. Deras hopp hade förkrossats. De gav upp tron helt och hållet. Bland andra så utbröt fanatism. Inom shaiki-rörelsen så var det en man som uppstod och sa att det är jag som är Mahdi. Jag är den 12:e imamen. Han hette Bab. Eller han hette någonting annat först. Men han kallade sig för Bab, som betyder porten. Han hette Said Ali Muhammad, en man från Irak, Iran, i Shiraz. Och han utropade sig själv till Mahdi. Han förkunnade att han var den 12:e imamen. Och efter honom så följde en annan man som hette Baha'u'llah, eller som kallade sig själv för Baha'u'llah. Och de här grundade Baha'i-rörelsen, som har 5-6 miljoner anhängare idag. En fanatism uppstod när man började att titta på andra messiasgestalter. Att Jesus skulle inte komma tillbaka så som profetiorna sa, men han skulle komma tillbaka på ett annat sätt. Milleritrörelsen mynnade också ut i flera olika grupper. Ibland så var det vissa som började sätta nya datum, trots att Jesus hade sagt att vi kan inte veta dagen eller stunden. Men de började sätta nya datum. En sådan grupp är som faktiskt har sitt ursprung tillbaka i den här, eller de har kopplingar till adventväckelsen, och det mynnade ut i det. Det är Jehovas vittnen som började sätta nya datum hela tiden, och sedan så fastade de vid ett datum och sa att okej, Jesus har kommit, men han kom osynligt 1914. Mycket fanatism som uppstod, men det var vissa personer som ändå fortsatte att studera det här. Millers budskap, skriver Mervyn Maxwell, var inte en massa bråk om ett datum. Det var den första ängelns budskap, ett evigt evangelium, och stunden för hans dom är inne. I Uppenbarelseboken 14, 6 och 7. Det var en evangelisation som försökte hjälpa människor att göra sig redo för Jesus. I Uppenbarelseboken 14 så står det att ett budskap ska gå ut till hela världen, till alla folk, alla stammar, språk och folkslag. Det står: jag såg en annan ängel flyga uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för jordens invånare, för alla folk och stammar och språk och länder. Och han sa det med stark röst, med hög röst: frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna. Men vad de upptäckte var att det här budskapet skulle gå ut innan Jesus kom tillbaka. För det är först i vers 14 som Jesus kommer tillbaka på himmelens mål. Så världen skulle varnas först. Och sedan så upptäckte de att det finns ju fler budskap som ska ut. Den andra ängelns budskap och den tredje ängelns budskap ska ut innan Jesus kan komma tillbaka. Och det avslutas med de här orden: här visar sig de heligas uthållighet. De håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Det första budskapet hade gått ut, men det skulle med två budskap till behövde komma ut innan Jesus skulle kunna komma tillbaka. Budskapet inkluderade ett kall om att hålla Guds bud och ha tron på Jesus. Och de här personerna som studerade det här, milleriterna, de upptäckte att Jesus har inte upphävt något utav buden. Guds bud gäller fortfarande. Jesus hade sagt: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att uppfylla. Jag säger er sanningen, innan himmel och jord förgår ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett. Så Jesus hade inte upphävt något av de 10 budorden. Sabbatsbudet: tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 6 dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor, men den sjunde dagen är Herren din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete. Ty på 6 dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. Men det var inte så att Gud var trött och inte orkade. Han har all makt i världen. Men han vilade för att ge oss ett exempel. För att ha tid för sin skapelse. Jesus själv gick i kyrkan eller synagogan på sabbaten. Och det var hans vana. När de upptäckte det här så insåg de att de hade inte varit redo för Jesu återkomst. De hade levt i konflikt med Guds bud. Och om Jesus skulle ha kommit med alla sina änglar i all den härligheten, så skulle de inte ha varit redo. De skulle ha behövt jämra sig istället för att säga: vad underbart att Jesus ska få komma, att han kommer tillbaka. Och de började att förstå att det här budskapet måste ut till världen. Inte bara till den kristna världen, men den kristna världen hade glömt bort mycket av det här. Och de förstod att alla kristna behöver varnas för det här. Men även inte bara den kristna världen, utan alla länder, stammar, folk och folkslag skulle höra detta budskap. Inklusive muslimer. För muslimer firar inte heller sabbaten, eller hur? Trots att faktiskt Koranen säger att de ska göra det. Titta här vad som står i Koranen. Al-Baqarah, sura 2, ayat 65. Ni vet att det bland er fanns sådana som kränkte sabbatshelgden. Och att vi uttalade denna dom över dem: bli som apor, föremål för allas hån och förakt. Intressant. Jag tycker den är lite rolig. Den säger att de som inte håller sabbaten skulle bli som apor. Och hur är det? Har människor glömt bort sabbatsbudet? De har glömt bort att Gud är vår skapare och de har sagt: vi är apor. Evolutionen. Jag säger inte att det nödvändigtvis handlar om det, men jag tycker det är lite ironiskt att Koranen nämner det här. Trots det så firar inte muslimer sabbat. De är inte heller redo för Jesu återkomst. Och de har inte heller en korrekt förståelse om vem, eller om Jesus, tron på Jesus, ska jag säga. Det står att de skulle hålla Guds bud och ha tron på Jesus. Världen behövde varnas. Världen behövde förberedas. Och den gruppen, milleriter, mynnade ut i ett samfund, ett trosamfund som kallas för sjundedagsadventisterna. Sjundedagsadventisterna har 20 miljoner medlemmar runt om i världen. Och ett mycket snabbt växande samfund. De finns i princip alla delar av världen, 216 av de 237 länderna i världen. De driver skolor, sjukhus och så vidare, tryckerier. Och hjälper människor i fattiga länder på ett speciellt sätt. Deras syfte med att existera är att sprida de här tre änglarnas budskap innan Jesus kommer tillbaka. Och på det sättet påskynda hans ankomst. De organiserades för att kunna göra det här. Vad tror de på? De tror på Jesus snara återkomst och på domens dag. De håller Guds bud, inklusive sabbaten. De följer Bibelns livsstil som vi pratade om igår i vår serie. Om griskött, om alkohol, droger och anständig klädsel. De underordnar sig Gud i bön. De har ett budskap, inte bara till icke-kristna, även till de kristna. Som har glömt Guds lag, som har vänt sig bort ifrån honom. Även om de påstår att de följer honom. Både kristna och muslimer och hinduer, oavsett vilken folkslag människor tillhör, så anser det här samfundet att de har en uppgift att sprida budskapet om Jesus snara återkomst. Här visar sig de heligas uthållighet. De håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Det finns inte något nytt datum om när Jesus ska komma tillbaka, utan faktum är det beror på dig och på mig till viss grad om att sprida det här budskapet. För när världen har blivit varnad, när världen har hört detta budskap, då kommer Jesus att komma tillbaka. Jesus säger att han dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Det är i nåd som Jesus inte kom tillbaka 1844. Det är en nåd eftersom hans folk inte var redo. Nu är det en nåd att han ännu inte har kommit tillbaka. För då när han kommer tillbaka, då är det kanske för sent för din granne. Det kanske är för sent för en person i din familj eller någon annan på gatan. Eller kanske dig själv. Som inte har tagit emot Jesus erbjudande. Och som inte, eller som kanske har förkastat Guds lag. Du och jag kan vara en del av den här väckelsen, den här rörelsen i tiden. Den som vill påskynda Jesu återkomst. Men det är ett val som varje person själv måste fatta. Vi kan inte påtvinga människor någon tro. Vi ska prata om det ikväll lite mer. Missa inte det mötet ikväll när vi pratar om religionskrig i Bibelns profetior. Vi kan inte påtvinga någon människa en tro. Men vi kan vädja. Vi kan visa bevisen ifrån skrifterna. Men valet är ditt, slutligen. Vem vill jag tjäna? Vill jag följa Kristus? Vill jag ta emot hans omvändelse och leva enligt hans bud? Inte för att försöka förtjäna min frälsning, men för att jag älskar honom. För att jag vill behaga honom i allt. Kära vän, finns det någonting som hindrar dig från att ge ett svar på det här kallet? Finns det någonting som hindrar dig från att säga att jag vill omvända mig? Jag vill vända mig tillbaka till Gud för att kunna vara redo den dagen när han kommer. Om det är din vilja så vill jag inbjuda dig till att stå upp tillsammans med mig i det att vi sjunger avslutningssången tillsammans. Men stå inte upp bara för att andra gör det. Stå upp om det här är din önskan, att jag vill vara redo när Jesus kommer. Jag vill förbereda mig. Vi ska sjunga tidstecknen visar att Herren är nära. Och om du önskar vara redo, och om du önskar att andra ska vara redo, så vill jag be dig att ansluta dig till mig i det att vi står upp.